Det är torsdagen den 12 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Just nu är det ju sommarsavslutningar lite varstans ute i landet, på skolor och arbetsplatser. Och även den politiska vårterminen börjar gå mot sitt slut. Politikerna ska bara jobba en vecka till hemma, sen väntar Almedalen och sen blir det sommarlov. Så jag tänkte det är kanske dags att börja sammanfatta den här våren. Hur läget är i svensk politik och framförallt vad det gäller den politiska opinionen. I förra veckan kom ju SCBs stora partisympatiundersökning som nu bara görs en gång om året. Och den är ju ofta utgångspunkt för en hel del nyhetsrapportering och diskussioner. Vad säger väljarna om regeringen? Vad säger de om oppositionen? Vart är de på väg och varför? Det ska vi prata om idag och då är jag glad att ha tre gäster med mig. Nämligen Per Rosenkrantz, opinionsanalytiker och konsult på Bellbird. En institution i podden. Varmt välkommen.
Stort tack.
Är det 10:e gången?
Jag håller inte räkningen längre.
Men för att utjämna det så har vi med oss en debutant, nämligen René Bongard, chef för opinionsanalys på Svenskt Näringsliv. Varmt välkommen, René.
Tack så mycket.
Och så har vi en mitt emellan ungefär, Johan Martinsson, opinionschef på Demoskop, docent i statsvetenskap och tidigare föreståndare för SOM-institutet. Du har varit med några gånger till tidigare. Varmt välkommen hit igen, Johan.
Tack så mycket, alltid roligt.
Alltid roligt att ha dig här. Ja, Per och Johan, ni var ju med vid den här tiden förra året. Jag tror det var faktiskt den 13 juni den gången. Då pratade vi PSU den våren. Några frågor kommer jag faktiskt upprepa från den gången, för vi har fått många nya lyssnare. Per, du ska få första bollen. Varför är det så mycket prat om just PSU? Är den bättre mätning än alla andra? Ger den oss information som vi annars inte har?
Den har två stora fördelar och sen har den en nackdel skulle jag säga. Och den stora fördelen den har det är att det är ju väldigt många intervjuer, det är ju 9000 drygt. Man jobbar väldigt hårt på att jaga in så många som möjligt. Man har tid och resurser att göra det istället för bara fylla på med dem. Fast att man gör ett urval och man försöker få alla att svara. Sen är det inte alla som gör det. Istället för att bara fylla på med nya hela tiden. Och det borgar för en viss kvalitet. Det är också så att det är en panel som man kan se vad man röstade i samma undersökning förra gången. Vilket också är en styrka när vi tittar på väljarflöden. För annars är det bara ett väljarflöde att folk säger vad de röstade på i senaste valet. Men folk hittar ju på. Det går idag inte att hitta en enda väljare som säger att de har röstat på Ny Demokrati till exempel. Nej. Men det var ju några som gjorde det. Nackdelen då, det är ju att den kommer ju bara en gång per år numera. Och då blir det ju lite svårt att förhålla sig till, alltså om man då har en mätning med hög kvalitet som kommer en gång i månaden, då blir de här trenderna lite tydligare. Här blir det ju ett hack i kurvan och så får vi vänta till nästa år. Och så är det en mätperiod på en hel månad. Den här gången tror jag att det var en styrka. De behöver ju en hel månad på sig för att få in alla intervjuer, men det kan vara en nackdel om det händer någonting plötsligt. Till exempel då var det ju så inför valet 2010 att det skedde ett antal dramatiska händelser i maj som gjorde att Socialdemokraterna tappade mark. Och då missade SCB den att alliansen gick om helt enkelt. Medan andra institut med en kortare mätperiod gjorde det. Så det är inte så att SCB sitter på sanningen om opinionsläget ser ut. Men det är en väldigt bra stickprov helt enkelt.
Stort tack för det. Många intressanta spår där. Vi ska fånga upp dem lite senare, inte minst vad det gäller hur man arbetar med bortfall och paneler och sådär. Men jag tänkte bara ta in de andra i matchen. René, samma fråga till dig. Bör vi lägga särskild vikt vid just PSU för att det är så stort? Hur tänker du som opinionsanalytiker?
Nej, jag tycker inte det faktiskt. Det är i och för sig en stor undersökning, men resultatet brukar ligga i linje med mätningar som genomförs av andra, till exempel Demoskop. Så man får en ganska bra bild av läget om man tittar på poll of polls, som jag brukar göra. Så på så sätt tillför SCBs mätning inte så mycket, och generellt tycker jag att partisympatimätningar inte tillför så jättemycket när det är långt kvar till valet. Så nu är det 459 dagar kvar till nästa val, och det kan hända väldigt mycket tills dess. Så prognosvärdet för det kommande valet är ganska begränsat. Men det som är bra, som Per var inne på, med SCBs mätning, det är det stora antalet svar. Det är flera tusen svar. Och det gör det möjligt att titta närmare på olika befolkningsgrupper, till exempel olika åldersgrupper, utbildningsnivå, inkomstnivå, region. Och det kan man inte göra med andra mätningar, så där har ACBs mätningen en stor fördel. Samtidigt, den långa tidsserien på den här mätningen, den är också en stor fördel. De har ställt samma fråga sedan 1972 och det gör det möjligt att analysera utvecklingen över tid, vilket också är en styrka med den här mätningen.
Stort tack för det. Många intressanta spår där också. Vi ska återkomma till dem. Jag ska bara höra vad Johan, du är ju tidigare forskare och jobbat jättemycket på SOM-institutet. Ja, vad säger man om du tar på dig docenthatten? Mäter SCB bättre än andra? Vet vi det? Eller hur ska vi tänka där?
Nej, det är nog väldigt svårt att veta. Men jag skulle säga att forskaren i mig tycker ändå att PSU är väldigt intressant jämförelsepunkt egentligen. Men kanske framförallt för att de har en väldigt traditionell klassisk metodik egentligen. Vi kan börja med att korrigera att det är inte 9000 svar utan urvalet. Det är ungefär 4500 svar. Så den är inte så mycket större än andra. Men det är ändå intressant med en undersökning som görs med så gedigen metodredovisning. Vi får se bortfallet i olika grupper. Det är nästan ett obedömsgruppens urval. Då är nästan 50% i svarsfrekvens. Och så jobbar inte många andra. Så på det sättet tycker jag det är ganska intressant. Och som tidigare sagt, man kan titta på grupper lite mer. Men vi kan återkomma till det. För felmarginalen blir ofta väldigt stor då i alla fall. Trots den här stora storleken. Så ja, som forskare tycker jag att den är väldigt intressant som jämförelsepunkt. Opinionsanalys till däremot. Tycker jag kanske inte den tillför jättemycket.
Men en fråga, kompletterande fråga där Johan. Ni på Demoskop och i den kommersiella undersökningsbranschen, ni har inte så här stora urval. Varför har ni inte det? Tycker ni inte att det ger så mycket, att det inte är värt de extra kostnaderna? Eller hur tänker ni?
Ja, generellt. Så det är mycket viktigare att följa opinionen oftare, så mycket mer frekvent. Mm. Det är mycket viktigare att se gradvisa förändringar än att göra en stor undersökning då och då. Och sen har vi ju nästan 2 500. Vi väljer barometern varje månad i alla fall.
Ja, men intressant. Det finns mycket att säga om metodik och så här, men vi ska prata lite resultatet först. För att de förändringar då man kan titta och se i mätningen då, jämfört med ett år sedan nu, för som Per sa, så nu gör man det bara en gång om året. Det är ju då att Centerpartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och MP ökar. M, V, L och SD minskar. Och samtliga förändringar är då det som kallas statistiskt säkerställda, förutom Socialdemokraternas uppgång. Och det stora som har hänt då för oss som intresserar oss för regeringsfrågan, det är ju att skillnaden mellan oppositionen och regeringssidan har ökat ganska kraftigt från 8-13%. Det är liksom den stora bilden. Ni som har följt opinionsutvecklingen under det senaste året, är det någonting som förvånar er? Du säger att det här visste vi ganska väl innan.
Ja, det visste vi väl, men ändå kan jag tycka att det är lite förvånande att Tidöpartierna inte går bättre. Tidösamarbetet verkar fungera ganska bra, inga stora skandaler. De genomför ungefär vad de har lovat inför förra valet. Men utifrån samhällsutvecklingen är det inte så konstigt att väljarna vill se förändringar. Det är fortfarande många som är missnöjda med utvecklingen i Sverige och Då slår du tillbaka på regeringen, då är man också missnöjd med regeringen och vill se förändring. Så på så sätt är det inte jätteförvånande.
Nej, okej. Okay. Lite både och där. Jag ska fråga Per, som då ska säga sig lokalpolitiker också för Moderaterna i Stockholms stad. Ja, oppositionen leder med 13%. Ökningen utökas. Kan Magdalena Andersson börja ta mått på nya mattor till Rosenbad redan nu, eller vad skulle du säga?
Ja, det beror på hur långt iväg hon ska beställa dem. Men det är väl så under mandatperioden, det är ju en intressant mandatperiod om man tittar på det, för det har ju hela ända sedan egentligen de senaste 4 åren finns det bara ett tillfälle då Tidöpartierna var större än oppositionen, och det var på valdagen.
Det var bara då alltså?
Ja. Sen dess har det i princip bara varit ett övertag. Så under hela mandatperioden nu så har ju i någon enstaka mätning kanske varit nere på, inte vet jag, 4-5 procentenheters blockskillnad. Men i övrigt så har det ju legat på en ganska stabil nivå. Och det skiljer sig från mandatperioden innan, när Tidöpartierna var i opposition. Då varierade det i princip ända fram till, ja, när det var 2 kvar ungefär, då blev det ett hyfsat stabilt övertag för regeringen som man tog i kapp då i valspurten på tidigare. Men så det som hände var att i höstas såg ekonomin lite bättre ut, alltså hösten 2024. Man la en ganska offensiv budget. Flera svenskar tyckte att samhället var på väg åt rätt håll, och då började många se, och jag var väl en av dem som sa, nu kommer det börja krympa. Mm. Och vi kanske tänkte då att det skulle vara i SCB ett avstånd på 4-5 procentenheter, ungefär som regeringen Reinfeldt hade, Reinfeldt 1 då. Men det som har hänt är ju att det här de senaste 3-4 månaderna har varit otroligt jobbiga för den här sittande regeringen helt enkelt. Och det handlar ju om att ekonomin går åt fel håll, omvärlden är orolig och regeringen gynnas inte av det. Som...
Fast det finns en gammal visdom att en orolig omvärld gynnar sittande regering.
Ja, det är en som... fråga man måste ställa sig. Här kan ett svar vara då att en orolig omvärld gynnar sittande regering, men dålig ekonomi gynnar inte sittande regering, och dålig ekonomi trumfar liksom. Det kan vara så. En cyniker kan också säga nej, det datan säger egentligen att en orolig omvärld gynnar Socialdemokraterna. Mm. Och vanligtvis är det de som styr. Så ja, men det är bara för att understryka, det här är, valet är inte kört, men det är en prekär situation.
Mm, det är en rejäl uppförsbacke för regeringssidan. Johan, vad säger du? Du som då jobbar med att följa opinionen i Sverige. Ja, vi tar bara börja med SCB-siffror, vad vi ser där. Var det någonting som överraskade dig där som du tycker sticker ut?
Faktiskt egentligen inte. Jag tycker i grunden att vi visste det mesta det här redan. Och jag tycker inte något sticker ut vad gäller det här liksom... resultatet överlag. Om man tittar sen på flöden mellan partier kanske en del kan sticka ut, men jag tycker det viktigaste egentligen är att det överskattar ofta övertaget när vi pratar om differens mellan blocken. Om man säger 13%, 10%, jag menar, det låter så högt, men egentligen, om ett block har 45% i ett annat 55%, säger vi att det är 10% övertag. Och det räcker med att 5% av väljarna faktiskt byter parti på rätt sätt för att det ska vara noll igen. Så att vi liksom dubblerar ju differensen på sätt och vis när vi räknar blockdifferens. Så att det är lite en överskattning av övertaget på det sättet. Mm. Och det som inte är ju att ta fasta på, det är att ungefär 7-7,5 procentenheter ökning för Socialdemokraterna och Miljöpartiet hos oppositionen. Det är det som är riktig fakta, tycker jag, som man ska komma ihåg. Differensen är lite uppblåst.
Johan, till fråga. Både René och Per har varit inne på möjliga förklaringar till att det går så illa för regeringssidan. Givet vad vi annars vet om stämningen och opinionen i enskilda sakfrågor och hur väljarna ser på, har du någon förklaring till varför att regeringen är så impopulär just nu?
Nej, jag tycker det har sagts en del. Jag håller med om det som har sagts egentligen. Jag kastar in lite mer annan tanke, att det kanske... Jag har tidigare sagt när jag var mitt i mandatperioden att statistiskt sett gick det egentligen ovanligt bra för den här regeringen, eller ovanligt lite dåligt så att säga. Tappet sen valet var egentligen mindre än vad det historiskt sett i genomsnitt var. Men jag tänkte säga något liknande på ett annat sätt här. Jag tittade tillbaka i den här podden på hur har det gått andra gånger då Socialdemokraterna har förlorat regeringsmakten. Tittade lite på 2006 till exempel, och tittade på 91 och liknande. Och men vad ser vi då? Precis samma sak. Socialdemokraterna ökade ganska snabbt, ibland med 10 procentenheter efter att förlorat var, ofta med 4-5 procentenheter eller mer. Så det är ingenting ovanligt att Socialdemokraterna går bra när de har tappat regeringsmakten. De är ganska bra på det. De är bra på att framställa det som att något farligt undantag händer i Sverige. Lite som Marita Ulfskogs känslor om att det kändes nästan som en statskupp och så vidare på 70-talet. Att de brukar gå när de har förlorat regeringsmakten, i alla fall i början på det sättet.
Mm. Det är en intressant aspekt. Socialdemokraterna är bra på att kommunicera till väljarna. Ni har valt riktigt jävla fel just nu. Per, vad tror du det?
Jo, men det ligger väl kanske någonting i det. För mig, en mätning som etsnar sig fast i mitt minne så att säga, det är ju valforskarna i Göteborg gör en gång per år en sån här, man får definiera sig själv som respondent på höger- och vänsterskalan, man får definiera partierna och man får också sätta hur man uppfattar regeringspolitik. Och den senaste mätningen då är från maj förra året, det kommer väl en ny här snart. Och den visar ju tre intressanta saker tycker jag. Ett, det är att Sverigedemokraterna uppfattas vara mer höger än Moderaterna. Och det tror jag är en dålig position för Sverigedemokraterna om de ska vinna S-väljare. Det andra är att den här regeringen uppfattas av väljarna vara den mest högerregeringen som Sverige någonsin har haft. Väljarna i genomsnitt är till höger och mitten och har varit så de senaste, jag tror nästan 5 valen eller något sånt där. Men trots det så är finns det ingen regering som någonsin har varit så långt ifrån medianväljarna som den här regeringen. Så en krass slutsats är att den här regeringen uppfattas vara väl höger.
För att vinna trots att väljarna är höger själva.
Ja, precis. För att vinna mittenväljare. Och jag tror svenska folket är inte radikala. S har verkligen lyckats med bildsättningen att det här är en SD-styrd regering och väldigt höger och så vidare. Och det skrämmer en del mittenväljare och gör en hel del väljare. Vi kommer väl in på det, osäkra, soffliggare och så. Och det här är någonting som man bör, alla partier inom tiden bör ta hänsyn till inför valåret. Och jag går tvärt emot det här då, några analytiker eller vad man ska säga som säger att svaret på det här är att gå ännu mer höger ut. För det tror jag verkligen inte att det är. Utan nu handlar det om att om något justera saker mot mitten och de radikala, det ska vara oppositionen, inte regeringen.
Intressant där. Jag sammanfattar, du får protestera. Men alltså, regeringen uppfattas som väldigt höger. Socialdemokraterna har lyckats med att framställa den som väldigt höger. Framförallt genom att lyfta fram SD då, som av väljarna uppfattas som väldigt höger. Renée, vad tänker du? Det är ganska uppenbart att man från oppositionens sida använder SD väldigt mycket och vi talar om SD-regeringen och sådär, och att vi vet att det finns ett starkt motstånd mot SD i väljarkåren ganska brett. Är det fortfarande en fungerande strategi, tror du?
Ja, det
att skrämmas med SD helt enkelt.
Funkar fortfarande, men mindre än förut. Det blir mindre och mindre. Vi ser i SOMS-mätningar, SOMS-institutsmätningar, att antipatin mot SD minskar över tid, så det blir mindre och mindre, och det innebär också att den här strategin kommer att funka mindre och mindre bra över tid. Så jag tror att väljare vill helt enkelt se lösningar på samhällsproblem istället. Det är vad de vill. De vill se förbättring, och tyvärr kommer det ta lång tid att lösa integrationen, problemet med brottsligheten, så det är en stor utmaning för den här regeringen. Energipolitiken är också väldigt långsiktigt, så det tar tid. Och väljarna, de vill se förändringen. En viktig anledning till missnöjet i samhället, det handlar om ekonomin. Så vi befinner oss fortfarande i en långdragen lågkonjunktur. Köpkraften har minskat, många upplever en ekonomisk otrygghet. Och där tror jag att regeringen faktiskt har väldigt goda möjligheter att agera. Det behövs en tydlig vision om hur Sverige kan få ekonomisk tillväxt som gynnar hushållen men även välfärden. Så jag tror att det går att vända den här utvecklingen. Men det behövs en framtidstro och en vision inför kommande mandatperioden. Det tror jag snarare. Mm.
Johan, vad tror du? Vad krävs för att det ska bli match igen, så att säga, att regeringen vänder? Vad behöver man jobba med för frågor och vilka väljare är det som behöver övertygas?
Det är väldigt svårt att svara på generellt. Det finns ju olika utmaningar egentligen. Och jag har inget bra svar där. Jag tycker att den riktiga frågan gäller väl snarast partierna som ligger nära spärren egentligen, alltså generellt sett, och hur man ska ta väljare över blockgränsen i det här läget, det är fokusfrågan. Och det är väl lite samma linje som Per var inne på där, att det är väl sannolikt det handlar om. Det här är inte en kamp om tydlighet, jag tror mer det här är en kamp om en sorts acceptanszon i mitten.
Mm. Men vilka väljare är det då som kan tänkas byta block och som kommer avgöra valet? Som lekman så pratas det ibland om så kallade Magda-moderater, att det är välutbildade kvinnor i storstäderna som röstade på Reinfeldt 2010 som nu röstar på Socialdemokraterna för att de tycker illa om SD och tycker att hela Tidöprojektet är lite otrevligt. Är det där avgörs, Per, eller hur ska man tänka?
Jag vill spola bandet lite. Jag tror ganska övertygad om, och det finns ju en andelen osäkra är högre än SCB-mätningen. 10 procentenheter högre än inför förra valet nästan, om jag såg det rätt. Det är ju så, när man tittar på siffrorna också, att S har ju verkligen mobiliserat sin sida i politiken. Det vill säga, vi ser ett ökat väljarstöd hos LO-medlemmar och så vidare. Oppositionen är mobiliserad. Det tycker jag man ser signaler om även på andra ställen. Medan den högra sidan i politiken är inte mobiliserad. Och det är ganska vanligt att det är så i regeringsställning. Men jag tror, och det här är någon magkänsla jag har, som baseras på att i flera vallokalsundersökningar nu har Moderaterna och Sverigedemokraterna varit underskattade i förhållande till valresultatet faktiskt. Särskilt Moderaterna då. Och jag hörde även Jan Theorell, professor i statsvetenskap, säga detta, att det tycks vara så att de här lågintresserade av politikväljarna, men som kommer att gå och rösta, de lutade tidigare åt S, men de lutar mer åt höger nu. Och de aktiveras i slutet av valrörelsen. Och jag tror där finns det några procentenheter som kommer utjämna den här skillnaden. Det kommer inte avgöra valet, men det kommer utjämna. Så det finns fortfarande en stor uppgift för regeringen att mobilisera väljare till höger till det här alternativet helt enkelt. Så man måste både göra det och dessutom då få några personer som finns på den andra sidan att gå över. Men den här mobiliseringen är det som kommer jämna ut det. Okay. Och det är liksom lite osynliga väljare som inte syns i de här procentsiffrorna.
Mm. Okej, okay, så ditt svar på frågan, det är viktigare att, det är viktigt att mobilisera, men någon måste väl ändå byta sida?
Också? Självklart.
Och vilka är det i så fall? Vilka ligger närmast så att säga?
Ja, som jag ser de här mätningen just nu, så ser jag att några av de klassiska väljargrupper som vi pratade om i eftervalsanalysarbetet, många partier, det var ju storstadsväljare och så, nu är det lite kämpigare här, utan nu tänker jag mer villaförort runt storstäderna. Vi ser här i Stockholms län till exempel viktigaste valkretsen, enligt SCB så är det ju nu helt jämnt mellan de två blocken så att säga, medan det tidigare var ett tydligt övertag i valresultatet för Tidösidan. Så vi måste Tidö måste vinna Stockholms län. Det gäller säkert de andra kransområdena och södra Sverige där det finns stora väljargrupper. Så det är ju, jag tror, ja, i grund och botten är det så här, några fler kvinnor måste rösta på det här alternativet. Fler unga måste rösta, tycks man ha tappat en del av sitt stöd bland unga. Och fler av de barnfamiljer som bor i villa och radhus runt våra storstäder måste våga rösta på Tidö-regeringen.
Britt-Marie, 45, i Mälarhöjden, måste rösta på Tidö. Frågan om hon gör det. Vad tror du, René, vilka väljargrupper är det som kommer avgöra valet? Vilka är det som kan tänka sig att byta block?
Det är väldigt många som fortfarande är osäkra. Så det är de som behöver påverkas, och de kan vara avgörande inför valet. Många kommer att bestämma sig ganska sent. Så det gäller att kommunicera med väljarna kommande året, framförallt närmare in på valet. Och även soffliggare får man inte glömma bort. Det är alltid viktigt att försöka aktivera dem också, och att de går och lägger sin röst.
Mm. Okej. Johan, jag har några frågor om det här med metod och sånt där. Som Per säger, antalet osäkra väljare har ju ökat, och de är ju inte med när man redovisar, så att säga. Då tar man bara med de som kan peka ut ett parti. Hur gör man med det? Hur löser man det? Kan man skatta vart de osäkra är på väg, eller får man bara acceptera att vi har ett stort mål där vi inte har koll helt enkelt?
Alltså, det är ganska svårt egentligen, men i grund och botten så handlar det om att de osäkra väljarna som senare då kommer att bestämma sig, de brukar ju fördela sig ganska jämnt, men det kan bli en viss kantning åt ett håll. Det tycks ju som att det är lätt att tänka att det kan få en enorm betydelse, men riktigt så är det ju inte riktigt, utan de har ju liksom en underliggande tendens allihopa, så att de brukar sprida sig rätt så jämnt, men ibland kan ett par procentenheter extra mobiliserat åt ett visst håll, och det är det som är det viktiga här. Så att det är, men metodmässigt är det ju väldigt svårt, att just de osäkra väljarna är också de som oftast finns i bortfallet dessutom. Så att de riskerar ju dessutom att underskattas egentligen i såna här undersökningar. Det är svårast att få att svara på enkäter. Men jag skulle säga att det har oftast i praktiken inte en jättebetydelse. För när de väl, om de av dem röstar, brukar fördela sig rätt så jämnt, men det kan kantra ett par procentenheter.
Okej. En annan fråga om det här med bortfall. Per var lite inne på det i sin inledning. Att man söker ju då, man väljer ut 9000 personer, så söker man dem. Och så är det så att man verkligen tjatar på dem att vi vill verkligen ha just ditt svar, istället för att, ifall jag då, Andreas Eriksson, 47 år i Nacka, inte svarar, så väljer man inte Pelle Nilsson, 47 år i Nacka, som är likadan som mig, utan man vill verkligen ha från Andreas Eriksson. För att, varför är det viktigt? Varför vill man liksom inte, varför kan man inte slänga in nya grupper tills man får det lagom, så att säga? Vad är det man vill komma åt med att tjata?
Svaret är väl för att man vill kunna räkna en statistisk felmarginal och skatta urvalsfelet och ignorera alla andra fel, så att säga, så får man en felmarginal.
Ja.
Det är det enkla svaret, för att annars har vi ingen möjlighet att räkna på osäkerheten. Det är på samma sätt. Men varför är det så mycket bättre? Alltså, jag tycker att det fascinerande är ju att bortfallet har ökat över tid generellt. Men det är inte så att urvalsundersökningar har blivit sämre. Det finns ingenting som tyder på att urvalsundersökningar och opinionsmätningar är sämre idag än vad det var för en 2-3-4 decennier sedan. Det var jämfört med valresultaten, trots att bortfallet är mycket högre egentligen. Så det är väl egentligen ganska tveksamt om man måste jaga in de här 50% eller som förr i tiden 80-90%. Även statistiker har ju publicerat och försökt utvärdera att, ja, men det kanske fungerar till lägre nivåer än så ganska bra.
Mm.
Ja, jag vet inte om det var ett svar på din fråga.
Ja, absolut. Men... Vad säger du, Per? Vi ska inte bry oss om bortfallet, för vi har ganska bra precision ändå.
Ja, jag delar Johans analys av det. Den enda fördelen här är väl då den här panelmodellen den har. Den skulle ju falla då om de skulle ta in en ny Pelle 47, då kan de inte se vad du röstade, vad du svarade i den senaste enkäten.
Fast jag berättar ju varje podd att jag röstar på Folkpartiet.
Ja. De måste ju få in tre sådana i den här mätningen. Så att.
Nej, men okej. För det har jag fått en del frågor om från lyssnare som säger så här, liksom, men herregud, det är bara hälften som svarar. Det kan ju vara 50% moderater, alltså, eller 50% vänsterpartister.
Det finns många undersökningar med betydligt lägre svarsfrekvens och som ändå skulle träffa till exempel eurosympatierna exakt lika bra som den här.
Håller med dig, bortfallet behöver inte vara så bekymrad över.
Nej, jag håller helt med att 50% är fortfarande ganska bra egentligen jämfört med andra mätningar. Vi ser att det ökar över tid, men det är inte dramatiskt. Och sen brukar SCB göra ganska gedigna bortfallsanalyser. Det de kollar vilka grupper som är under- eller överrepresenterade, och de korrigerar för det med olika metoder, skattningar och hjälpvariabler. Så jag är inte så orolig över det. Det gäller det bästa som vi kan få. Det går inte att göra någonting bättre. Man kan inte tvinga folk att svara.
Nej. Hörrni, vi ska prata lite väljarströmmar också. För det är ju någonting som SCB redovisar väldigt pedagogiskt. Då visar man då nettoflödena. Det vill säga man tar allt plus och minus och ser man var det slutar där någonstans. Är det någon som har sett, jag kan kort sammanfatta då, att Socialdemokraterna tar från KD, SD, eller från alla tidigpartierna och från C. SD tappar både till M och S, KD tappar också till V, S och M faktiskt. Det är massa olika, ni kan leta upp det här själv. Per, är det någonting i de här nettoströmmarna du hajade till för eller tycker det är intressant? Liksom?
Nej, jag tycker väl mer att det är bra, jag tycker den bilden man ser alla strömmar som kommer då från parti till höger in mot S, det förklarar ju också, vad ska vi säga, om vi vänder på kulan då, S-utmaning här, att man har fått man har väldigt många väljare som inte är vänster idag. Till exempel så vet vi nu då i Stockholms stad här, i den här mätningen så har man ju egen majoritet skulle man få i riksdagsvalet, alltså de klassiska tre rödgröna partierna. Samtidigt vet vi att en majoritet av väljarna i Stockholms stad skulle ses som liberala eller konservativa, snett i höger och mitten. Så att det där kommer ju justeras över tid, men det är en balansgång här att behålla de här väljarna och samtidigt tillfredsställa sin kärna. Och det förklarar ju också varför regeringen gick så hårt till attack och säger, titta nu, det är som att skjuta upp en raket. Kolla nu, alla mittenhögerväljare, röstar ni på S så röstar ni på en vänstersväng. Och då hoppas man ju att de väljarna ska tänka till här och tänka att just det vill jag inte ha, så att säga.
René, någonting du reagerade på när du såg de här nettoväljarflödena? Eller var det återigen saker vi kände till ganska väl?
Ja, precis. Vi noterade att Socialdemokraterna lyckas attrahera väljare från alla partier förutom från V och MP. Så det indikerar på att S lyckas attrahera missnöjda tidigväljare.
Och centerväljare också. Mm.
Och det också, precis. Ja. Det blir ju en utmaning för dem, precis som Per är inne på. De har attraherat en hel del tidigväljare som inte är jättevänster, och vänsterpolitik, den så kallade vänstersvängen som är på gång med skattehöjningar och sånt, det är inte någonting som dessa väljare kommer att uppskatta så mycket. Så vi ser faktiskt ökat stöd för skattesänkningar, och det kommer bli svårt för dem att behålla dessa väljare.
Ja, Johan, först, någonting i väljarströmmarna du reagerade på?
Alltså, generellt sett det är ganska svårt ibland att förstå en del saker här egentligen, men om man tittar på, alltså både Per och René glömde ju att säga att det är en farlig vänstersväng också, det brukar ju Moderaterna säga att det är också viktigt att påpeka. Nej, men om vi ska vara allvarliga här, så om jag har förstått metoden rätt här, för att det är ganska komplicerat egentligen, så det här är ju väljarströmmar sen valet 22, vilket ju som redovisas till viss del här, och det betyder ju att det är också en minnesuppgift.
Oh.
Om det hade varit på trestegspanelen sen förra gången, då är det en sak. Men nu är det faktiskt angivelse sen valet 22. Så då är det självrapporterad minne bakåt.
Ja, då har vi
en ny
demokrati. Då har vi en ny demokratiproblemet där. Alltså att folk inte riktigt allt vill kan minnas.
Ja. Och läser man metodrekommendationen från SCB, nu har jag visst att begränsad tid här att läsa den här gången, men jag förstår det som att de faktiskt själva redovisar ju väldigt föredömligt att det finns ett fel där. Jag tror jag såg siffran att bara 86% av de som svarar angav förra gången de svarade att de röstade på samma parti i valet 22. Så alltså, Ja. Till och med de svarar två gånger, men säger olika partier 14% av dem, och dessutom har tiden gått. Och de underrapporterar, det är för få som säger de röstade på Sverigedemokraterna, för många säger de röstade på Socialdemokraterna. Sen är det stabil över tid, men inte från det riktiga valstadiet. Det finns lite finurligheter att fundera på här. Så man kan ta ett exempel. Jag har själv lite svårt att ta på allvar att det finns ett nettoflöde från Kristdemokraterna direkt till Vänsterpartiet.
Mm.
Det känns ganska osannolikt. Det är väldigt, väldigt lite. Det råkar bli statistiskt signifikant. Så jag tycker ju ändå att det här är det mest intressanta med PSU. Samtidigt känner jag ibland en liten tvekan för att ta det för mycket på allvar. Men grundbilden är ju ganska rimlig. Moderaterna tar från sina kompisar och så ger de lite ut till Socialdemokraterna. Det känns i grunden som en ganska rimlig bild, men varje detalj, jag vet inte riktigt. Det kan minnesproblematiken vara stor.
Ja, Per.
Nej, men det är ju jätteklokt det Johan säger, och jag menar, det är väl ett tråkighet med att SCB nu ju bara görs en gång per år. För att annars skulle vi ju ha det här referenspunkten som var i höstas då. Och då hade vi ju kunnat sett väljarflödena där. Och de var ju ofta mer intressanta egentligen. Nu spricker ju den modellen lite. Så det förtar ju lite faktiskt värdet av de här väljarflödesanalyserna.
Mm. Precis. Jag antar att ni alla tre tycker det är tråkigt att PSU bara är en gång om året. Det är en företag mindre per år.
En podd mindre.
En podd mindre. Hörrni, det är ju så att i veckan så kommer ju då massa material här, och nu kommer det ju kompletterande information från SCB den här veckan. Jag vet inte om ni har hunnit kika på det, de bryts ju ner på massa olika sätt där, om det är någonting, jag har själv inte hunnit titta jättenoggrant, så jag tänkte fråga experterna, är det någonting ni har lagt märke till eller vill lyfta fram där? Johan, vill du börja? Du får välja vad du vill.
Jo, jag tittar lite grann. Igår när de här siffrorna kom lite hastigt. Men jag måste säga att det är svårt att smälta dem. För att det intressanta är ju de här grupperna då, med partisympatin. Och de förändras över tid. Och då redovisar ju ganska snyggt mätning för mätning. Från valet fram till nu i olika undergrupper. Som till exempel att Moderaternas tapp till exempel. Det verkar vara mer bland kvinnor än bland män. Och det verkar ju alldeles rimligt. Men det finns ibland, blir det lite svårt, för att när man tittar på åldersstrukturen så redovisar det många olika åldersindelningar, vilket ju är bra, mer data, bättre om man också tolkar alltihopa, men problemet är att det blir lite olika. Då tittar jag på gruppen 25-34-åringar, ser ut som att Moderaterna har gått fram starkt bland män, alltså halvunga män, men tittar jag sen på 18-29-åringar, alltså en annan indelning, ja, men då har de istället tack bort Moderaterna, alltså bland de yngre männen. Så det blir lite, jag vet inte, jag behöver nog smälta de här mycket mer egentligen för att vara säker på vad det är som händer. Det verkar vara känsligt för de exakta indelningarna, och felmarginalen är ofta 5 procentenheter.
Oj, det är ganska mycket,
också gör att det är lite osäkert att ens veta om det har skett någonting alls.
René, har du hunnit kika mer på de här kompletterande siffrorna som SCB släppte då igår morse?
Jag har inte tittat på olika grupper som SCB särskiljer, men i samma mätning ställer SCB en fråga om stödet för euron, och den tyckte jag var intressant, för det är det jag minskat. Men annars har jag inte tittat så mycket närmare på alla detaljer.
Mm. Per, har du sparat någonting?
Ja, jag har kikat lite grann. Jag tycker väl att det är intressant att se att de storstäderna fortsätter det här kompakta övertaget för oppositionen, och även då bland kvinnor. Vi har alltså över 60% av kvinnorna som skulle då rösta, och då är det parti idag faktiskt som skulle rösta på oppositionen i det här läget. Och det är utmaningen helt enkelt som har identifierats i många år nu, den kvarstår. Och det betyder ju inte att man måste vinna. Man vann ju valet utan att få en massiv majoritet, men det där måste krympa lite. Sen en annan sak, något som diskuteras lite i debatten, för det, vi var inne på det i början, det är ju ändå någon form av fråga man måste ställa sig. Varför ligger regeringen under när den grundläggande samhällsfrågorna, om man tittar på SOM-institutets mätning över största samhällsproblem, om man kollar på sakfrågemätningar, om man kollar på värderingsmodeller, så är det ju fokus på trygghet, fokus på säkerhet, fokus på lag och ordning, fokus på kärnstaten och så vidare.
Det låter som tid hela dagen.
Ja, det är ju det, och det är det som är frågan. Och då en hypotes, det är ju så här att så var det inför förra valet, men det där trycktes undan av massa omvärldsfaktorer som pandemin och sånt. Och väl på valdagen, då var det som gällde så att säga. Så kan det vara nu. Och vad är då omvärldsfaktorerna? Ja, det är Trump. Ja, och det är Palestina, eller Gaza. Och vad har hänt? Om man, det, endast, liksom, det är svårt, men om man plottar ut när Trump tillträdde, sen dess har det gått dåligt för regeringen. Och då kan man säga att det beror på ekonomin. Och det är säkert så, men om vi inte bara tar den materialistiska förklaringen, så kan det ju finnas någonting med att regeringen är högre och Trump är högre, usch. Och
så enkelt alltså? Att
man... en viss effekt. Och Gaza-effekten, den såg vi ju tydligt i EU-valet. Alla partier som gick ut starkt i den frågan gynnades. Och vad ser vi nu? Jo, ett enormt tillflöde av utrikesfödda väljare till Socialdemokraterna i den här nedbrytningen. Nu ska man vara försiktig med dem, men det är ändå tydlig sån effekt. Så frågan är även om de här två liksom, omvärldsfaktorerna spökar för regeringen.
Mm. Gör en sammanfattning igen. Sakfrågorna, vad som är viktiga för väljarna och det så kallade sakägarskapet borde peka för tidersidan, säger Per här, men det gör inte riktigt det. Han presenterar några alternativa förklaringar. Johan, vad tänker du? Jag vill börja med, håller med Per att sakfrågeägarskapet borde gynna regeringen mer helt enkelt?
Absolut. Både dagordningen och sakägarskapet ligger på regeringens sida fortfarande. Men det vi kan kasta in här är väl kanske också, det är väl en podd i sig, men Magdalena Andersson är ju en faktor. Hon har betraktats faktiskt som kompetent av många väljare. Hon har högre förtroende än statsministern.
Ja, okej. Okay. Vad tror du om Gaza och Trump-faktorerna som Per föreslog här? Är det hypoteser vi kan fundera på?
Jag tycker det absolut är en möjlig förklaring till en viss del av det här. Inte jättemycket, men en del av regeringens problem. Det kan absolut... Jag håller med om det.
Okej, okay. Då har vi tre förslag här. Magdalena Andersson och Gaza och Trump. Det är en intressant trio. René, tror du att det här spelar någon roll? Kan det förklara att regeringen ligger så illa till?
Absolut, ja. Gaza, Trump, det tar bort en hel del uppmärksamhet. Samtidigt, Socialdemokraterna, de har ju börjat med sin valkampanj för länge sedan och regeringen är upptagen med att styra landet. Så de har inte riktigt hunnit berätta för vanliga väljare vad de har gjort. Mm. Och det kommer ju förändras kommande året och det tror jag kommer vi se effekter.
Okej, okay, då kastar jag in ett annat förslag. Om inte jag hade varit så klok att jag vet att jag alltid röstar på Liberalen utan varit en vanlig 47-åring så skulle jag upptäcka när jag går och handlar mat så har jag sparkat 10 år tillbaka i tiden när det gäller min köpkraft när jag går till köttdisken eller mjölkdisken eller var som helst. Och det där blir inte bättre trots att det har utlovats. Jag har aldrig tidigare, född 1977, jag har aldrig tidigare varit med om att tappa ekonomiskt. För mig är jag van i att allting hela tiden blir bättre. Det har de inte blivit de senaste åren, därför är jag arg på politikerna. Per, kan man inte bara tänka så enkelt?
Ja, klockrent. Nej, men det är förmodligen när det är... Om det, man skulle ta ut en faktor som man med trollspö kunde förändra så är det givetvis hushållens köpkraft.
Ja.
Och det är väl också den faktor som... är, om inte det sker någon positiv förändring där så blir ju detta jättesvårt. Men då kan man ju fråga sig också en annan del i det. Vad kan politiken påverka? Och då är det väl så att ta detta, om vi bara spolar tillbaka till valrörelsen 2022. Elpriserna, regeringen då, Mikael Damberg och så. Det går inte att göra någonting, det är svårt, det är svårt. Och sen gick oppositionen då med Moderaterna i spetsen ut och sa elstöd. Vi har ett förslag, rösta på oss så kan vi lösa det här. Så visade det sig ha komplikationer, men man hade en lösning. Och idag i debatten så är det väl så att även om man, du eller din karaktär här inte tror på Vänsterpartiet och Magdalena Anderssons liksom marknadskritik, så är det så att de vill ju göra någonting. Men regeringen, de pratar liksom om inflationsdämpande effekter och liksom komplexa finansdepartementstermer. Och det där är så typiskt när det kommer den här svårpåverkade samhällsproblemen, att oppositionen är mer kvickfotad och säga, vi vill göra någonting, och regeringen hamnar i en defensiv ställning. Mm. Så det där måste man ju komma ur på något sätt.
Ja, hur?
Ja, du. Man måste ha några förslag. Alltså, det här är ju lite roligt. Är det något förslag som oppositionen har presenterat som på något sätt skulle kunna leda till lägre matpriser? Svaret på det är ju, enligt min läsning, nej. Okej, finns det någonting som regeringen kan föreslå som skulle kunna påverka matpriserna? Ja, förmodligen. Inte vet jag bara säger någonting. Nu verkar det finnas komplikationer med att sänka momsen, men någonting. Då kan man väl, det gäller ju då att tro på det och argumentera för att det här kan ha effekt, så att säga.
René, vad tänker du om hushåll som är allmänt missmodiga efter några ganska tuffa år där man märker att det blir verkligen inte bättre? Alltså, vi har inte den köpkraften vi en gång hade och vi är vana vid att alltid ska bli bättre år från år. Hur mycket förklarar den läget, tror du?
Det är en väldigt viktig faktor i missnöjet som finns i samhället. Många tycker att samhället utvecklas åt fel håll och det beror delvis på ekonomin. Missnöjet med regeringen beror på det. Så det som väljarna behöver är en tydlig politik som visar hur ska vi få ekonomisk tillväxt som gynnar hushållen och även bidrar till att lösa finansieringsproblemen när det gäller välfärden och stora framtida utgifter som vi behöver göra.
Och det har regeringen inte levererat svar på än?
Inte än.
Nej. Per, du vinkade.
Nej, men jag bara, vad skulle man kunna göra policymässigt utan att sitta på hela verktygslådan? Höjd barnbidrag och sänkt inkomstskatt. Sänk skatten, höj barnbidraget, säg att det blir så här många fler hundralappar eller tusenlappar på plånboken, det kompenserar för de höjda matpriserna.
Mm. Johan, vad tänker du hushållens syn på, eller hushållen, vi vanliga människors syn på framtiden och vår ekonomiska situation och att vi tycker att läget är inte så särskilt bra, vi måste nog byta ut den här regeringen också. Vilken roll spelar det, tror du?
Jag är lite skeptisk egentligen till om det är en stor förklaring här för de stora bekymren som människor ser är ju inte direkt någon sorts nationell politik, utan det är ju mycket en global ekonomi och säkerhetsrisker i världen som skapar en sorts pessimism och oro. Och där har inte liksom Sveriges riksdag eller regering så mycket inflytande. Så jag är lite tveksam.
Fast det vet väl inte väljarna? De tror väl att politiker löser allting, för det brukar ju politiker lova. Mm. Eller?
Nej, det är jag inte säker på att de tror.
Nej, okej. Okay. Jag pratar mycket...
Jag vill tillägga också att jag har sett en del opinionsmätningar som tyder på att många av tidigväljarna är ju faktiskt ganska nöjda med hur regeringen har levererat på sina vallöften. Ja. Vilket kanske låter lite förvånande, men det finns flera mätningar som har visat ganska positiv bild där. Men trots det har de ju tappat.
Hörrni, historiskt, en regering som får så här mycket spö när det är knappt år kvar till valet, har det någonsin vänt någon gång, Per?
Ja, jag drog in andningen där. Nej, men vi måste gå tillbaka då till Reinfeldt 1, första alliansregeringen. Då är det ju, det har uppmärksammats mycket i media.
Då pratar vi maj 2009 får vi
jämföra. Ja, maj 2009 då. Vi börjar med den jämförelsen. Då var det bara 4%. Men sen gjorde ju SCB 2 mätningar per år då. Så när SCB kom på hösten 2009 med mindre än 10 månader kvar till valet, då låg man under med 7%. Och man låg ju under mer eller mindre hela tiden ända fram till våren 2010. Mm. Så det var ju först i slutet av valcykeln som man gick om faktiskt och ändå vann och SM ökade då. Så att det visar väl om det var möjligt att göra det då och som Johan förtjänstfullt beskrev hur få procentenheter det krävs för att flytta. Skillnaden mellan att ligga under 13% och 7% är inte gigantisk. Liksom. Så givetvis kan det här förändras. Givetvis.
Per, du vet att jag måste fråga. Är det opinionsanalytiken Per som pratar nu eller är det Moderaten som håller tal för Oskar Norras lokalförsamling?
Fair point. Jag är inte säker på att det här kommer gå. Men det är inte kört, det vill jag förmedla. Och det går att påverka, det tycker jag är viktigt. Man måste ha två tankar i huvudet samtidigt.
Vad säger du, Johan, om historiska erfarenheterna av hur mycket det kan svänga på ett år? Ja, 13%, ja det är 6,5% som du förtjänstfullt har påpekat som måste byta åsikt. Gör väljarna det på ett år historiskt sett?
Ja, men det börjar väl ligga på gränsen. Det händer ibland, tittar man på del publikationer från Göteborgs universitet har visat att totalen blockbytare från ett val till ett annat, det kanske är 8-10%. Men å andra sidan, tiden börjar ju rinna ut. För många byten sker egentligen ganska tidigt under en mandatperiod också, statistiskt sett. Men jag skulle säga att det här kan definitivt bli jämnt igen, men det börjar närma sig gränsen statistiskt sett. Det skulle jag nog ändå säga att det gör. Tittar man på nästa, sitter vi på PSU bakåt lite grann, så har de ofta haft en högre siffra för Socialdemokraterna än valresultatet har blivit de senaste 5-6 valen. Men det har gällt samma år. Om vi tittar på maj då nästa år till valet så har PSU historiskt sett haft ett par procentenheter högre på S än vad de faktiskt har fått i valet. Det är för tidigt att veta nu, men det kan man ju ändå ha i åtanke också.
Jörgen, samma fråga till dig. Vad tänker du? Är det möjligt, om vi vet hur väljarna fungerar, att så många ändrar sig på ett knappt år? Eller drygt år, menar jag?
Ja, det är möjligt. Definitivt. Dessa mätningar som vi har satt nu, de får anses vara en bra väckarklocka eller varningsklocka för regeringen som behöver sätta igång och starta valrörelsen, valkampanjen, och då det är ganska långt kvar till valet. Mycket kan hända, så jag tror definitivt att det kan bli jämnt och mycket mer.
Mm. Vi får se. Vi har pratat om mycket, men det är ju ni som är experter. Är det någonting som jag har missat i mina frågor som ni tycker är värt att plocka upp? Johan, är det någonting extra du sitter som du vill?
Helt kort.
Ja, absolut.
Vi har inte hunnit prata om Liberalerna, eller hur?
Nej.
Man kan säga att om ingen snart räddar Liberalerna, då är det ju kört för tidigare regeringar.
Okej, okay. Och där börjar det bli kritiskt alltså?
Vad sa du?
Där börjar det bli kritiskt, Liberalernas siffror.
Alltså det är ju fortfarande möjligt, som sagt. Det är inte vanligt att vi tappar några partier som är etablerade. Det är Ny Demokrati och Miljöpartiet en gång. Det var en annan situation när de inte var etablerade. Ja. Så på ett sätt kan det tyckas osannolikt, men det börjar ju se kritiskt ut. Snart måste de hitta sin nya rädda.
Ja, de ska ju välja det. Jag tror det är 24 juni som det ska vara klart. Så vi väntar på den vita röken från valberedningen här. Bra att du tar upp Liberalerna, allt uppskattat hos mig. René, vill du lägga till någonting här som vi inte har hunnit prata om än, som vi kanske lyssnarna bör ha med sig?
Nej, inte direkt.
Nej, du är nöjd. Per, du har alltid en liten påskägg till slutet.
Nej, men det är väl det här näst bästa parti då, som finns också, förutom att man svarar vilket parti man skulle rösta på, man säger näst bästa parti. Och den är intressant så tillvida att historiskt sett i Sverige så har vi haft ett antal mindre partier, till exempel Liberalerna, som man fick lära sig var Sveriges Hallsberg. Alla passerar men få stannar. Men det är fler och fler partier.
Och det är jävligt tråkigt där. Förlåt.
det är fler och fler partier som både har lågt väljarstöd och få personer som ser dem som näst bästa parti. Och för mig är det en signal om, man kan se partiet, ser det som en prick, och så finns det liksom en svär runt med väljare som är intresserade av partiet. Och där har ju Liberalerna, så de är nere på 5% som ser dem som näst bästa parti. Och jag minns förr i tiden var det kanske 15%, så att de har ju verkligen krympt sin verks, liksom sin, ja, sitt clout helt enkelt. Och det är en utmaning, och det här har alltid talat för Centerpartiet, för de har 4% ner till kärnväljare, och sen har de en 6% som aktivt tänker på Centerpartiet. Så när det blir en ny partiledare så bryr man sig, men risken för de här minsta partierna nu, det är att de väljer en ny partiledare och det är ingen som bryr sig. Med det sagt då, så vilket är Sveriges näst största parti? Moderaterna. Mm. De har fortfarande 13% som har dem som näst bästa parti. Så att det där är lite intressant. Det är ju ett sånt parti som kan ha 15% eller ha 25% ganska fort på grund av att det är så många som har dem på näthinnan. Mm.
Jag kom på en fråga till. Per, när vi satt efter valet 2022, tror jag, i podden, då pratade vi om att val blir alltid så jäkla jämna. Det kan avgöras av, jag tror vi lyfter från att, ja, men säg att Nyans får 1,2%. Det kan avgöra till någons fördel eller nackdel. Liksom, att de inte, alltså, nu är det ju inte så jämnt. Kommer det bli lika jämnt i valet som det brukar bli val i demokratier?
Ja, är mycket
eller
intressant.
Eller hade vi fel då 2022?
Nej, alltså val, de senaste valen har ju varit otroligt jämna.
Men i alla länder brukar de vara jättetajta.
Så vi bör gissa på att även detta val blir väldigt jämnt. Nu tittar jag på de övriga herrarna här. Och det kräver väl en snabb korrigering. Så om man ska satsa pengar så bör man ju satsa på att det kommer ske en korrigering och det kommer att bli väldigt jämnt. Det som är lite oroväckande, jag vill bara säga det fortfarande, det är att förra mandatperioden så gick det fram och tillbaka vilket av de här regeringsalternativen som var störst. Den här gången så har det oppositionen alltid varit störst. Mm. Så det har aldrig varit jämnt. Men det är liksom basscenariet är att det blir en jättejämnvärdig rörelse. Så jag står väl fast vid det. Men,
Du står fast vid det. Var inte du så på väg att betta din lägenhet på att Moderaterna skulle bli större än SD? Eller hur var det?
Ja, men det var ju nära.
Det var nära. Ja, du gjorde inte det, ska jag säga. Så du bor fortfarande kvar. Hörrni, då får vi vara nöjda för idag. Då säger jag stort tack till Johan Martinsson och Per Rosenkrantz och René Bongard för att ni gästade mig idag. Tack så mycket alla tre.
Tack så mycket.
Tack.
Och stort tack förstås också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi borde ta upp i framtiden. Maila då mig på ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som man alltid gör, Jesper Sandström. Honom kan man inte rösta bort. Jag heter, som jag alltid gör, Andreas Eriksson, och jag hoppas precis som jag alltid gör att vi hörs snart igen.